En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag måste bara göra en rokad här i rummen. Jag måste skicka ut för Lisa kommer ut här i vardagsrummet. Hörrni kids, kan ni gå ut i vardagsrummet en liten stund?
Namn.
Jag vet inte.
Ska jag säga?
Ja.
Killimimej. Ja, Killimimej.
Ja. Bra ninja namn. Kan du gå ut och lägga dig i soffan så ska jag bara spela in lite här.
Varför?
För att jag måste sitta i ett rum där det är tyst. Så kan ni ha lite söndagsmys. Jo, nu.
Vad är det där ute då?
Vi kan börja kolla på Robinson eller något. Eller Twilight eller något. Så jag kommer ut alldeles strax. Jag vill säga att jag spelar in med mina stora barn på att vakna här och jag sitter i vardagsrummet.
Mm-hmm.
Inte ultimata omständigheter att spela in en söndagspodd på. Men så får det vara ibland.
Jag vill bäst spela in på söndagar nu. Det känns bra.
Men det är mysigt. Men jag önskar att jag hade ett litet kontor där jag kunde liksom låsa in mig och sitta. Men nu sitter jag i vardagsrummet och liksom två dörrar som när som helst kan öppnas med olika frågor om Nintendo Switch och Coca-Cola och liksom, ja, du vet. Så att bear with me.
I will.
Men fan vilken mysig söndag har varit ändå. Det har varit mycket fotboll. Jag tänkte du har fotbollströja på dig så jag kände att vi behöver ändå adressera hur mycket mys det har varit.
Jag har bara på mig det för att det är skönt. Det är vissa söndagar i om året som där liksom alla stjärnor står rätt och det är liksom typ 7 matcher som är toppmatcher. Och då får man bara acceptera det och berätta det för sin omgivning och nu blir det så här.
Mm. Det har nästan varit för mycket idag. Man var ju tvungen att prioritera bort vissa grejer, va?
Ja, nej, det var väldigt mycket. Men de som inte intresserar fotboll kan ju dra
snabbspola. Eller snabbspola bara. 15. Nej, men jag kände så här idag när jag stod och lagade mat så kände jag bara så här, fy fan, Bayern vann, Liverpool vann, Haaland fick ett mål bortdömt. Alltså det är inte så mycket annat som kan gå rätt just nu i livet, känner jag.
Nej, jag tycker att det var skönt att Bayern vann givetvis, men hatar Liverpool, älskar Haaland och vill att City ska krossa det rövgänget.
Nej, men det kan du inte mena på allvar. Det här är bara så här kallet tvärt emot attityd, att du vill vara motvall så liksom för att sticka ut.
Nej.
Hur kan du älska Haaland? Men snälla.
Han är ju en jävla maskin. Han är ju otrolig.
Ja, och du hatar Klopp också. Det är ju också jätteobegripligt. Han är den mest älskvärda coachen helt.
Han har ju tappat det. Alltså han har blivit han är skitotrevlig och liksom oskärmig. Han har gjort tänderna, gjort ögonen, hänger glasögon kvar. Han har blivit liksom, han tror att han är liksom large in life. Fast det är han inte. Han har liksom inte någon fot kvar på jorden. Ni kan lyssna på det här från förra veckan när han skäller ut en reporter som ställer en fråga.
I heard the phrase after the game against Arsenal used that Liverpool need a spark. What do you feel?
Who said that?
Didi Haman. Is
oh, he's great. He's a fantastic source.
I'm just
well respected everywhere.
Former Liverpool midfielder, obviously. Achieved
that doesn't give you the right to say what you want, especially when you have no idea.
But I'm asking you, what do you feel that you need? I mean, where do you see a spark, if it's a spark that you need?
I actually think Didi Haman doesn't deserve that you, what's that now? That you, what is that? To use his phrase to ask me a question. Do me a favor and ask your own question.
Okay.
That's good.
We won't use that phrase then, but I feel, what is it you feel
try to
that
ask
you need?
A question without the word spark. That's the challenge now, huh?
No spark in there.
Ja, det hör ju själv.
Han är ju stressad och pressad nu. Liksom. Han känner att Liverpools liksom golden age lite på väg att försvinna. Och då blir han aggressiv, defensiv.
Ja, oskön.
Ja. Men kul. Välkommen till Toto Balotto.
Mm.
Vin Toto Balotto.
Mm, jättefint ju. Vi ska ju, framförallt så kan vi säga välkommen till Recept Hack, avsnitt 66. Och det här avsnittet så ska vi Ja, vi ska ju faktiskt prata om en bœuf bourguignon.
Som de små hösthororna vi är den här veckan också.
Ja, men det, vi är ju det. Och jag har ju då, eller person med mig, många har upptäckt det här receptet redan. Det är ett recept som är fulländat, anser jag, när det kommer till bœuf. Och det är Christopher Bastin som har en Insta där han lagar mycket mat och han har sparade höjdpunkter precis som vi. Och han har en höjdpunkt för kanske 237 veckor sedan. Skitgammal höjdpunkt. Man får scrolla ett bra tag i höjdpunktssystemet där uppe på hans Insta, Christopher Bastin.
Mm.
Så hittar man den.
Väldigt duktigt. Det var kul. Jag träffade honom häromdagen på affären. Han är väldigt trevlig.
Jag vet inte om ni som följer oss kanske följer honom också. Jag tror kanske många gör det. Mm. Han är ju inte kock, men han är skitduktig matlagare. Mm. Och extremt nördig och har väldigt fint kök hemma, har jag sett.
Det har han
jobbar med mode, va? Eller på vis, eller vad gör han?
Jag tror han jobbar på Gant, om det är intressant. Ja. Men,
men det är bara Gant. Så att folk sätter honom som en person.
Mm.
Han är ju enskede grannar.
Mm, så är det.
Så att jag gjorde den här buffen utifrån hans sätt och bjöd på den. Vi hade våra kompisar Jonas och Nedda hemma på middag för några veckor sedan.
Mm-hmm.
Och konsensus råder i Sverige.
Ja, men du menar att vad är det då? För att buff bourguignon är ju äldre än liksom livet självt. Mm. Alltså det är ju inte... Vad, är det något som revolutionerar det här receptet, eller?
Ja. Här finns det grejer, skulle du veta. Men det återkommer jag till. Det kan säga att det handlar om lök. Så mycket kan jag säga.
Mm-hmm. Ja. Mm. Steklökar då, eller?
Ja, lök och smör och socker och grejer ihop. Vet du, då blir det inte dåligt. Du snackar med sen.
Trevligt.
Men du, hösthora, sa ju du att du är. Jag med.
Mm.
Och jag förstår inte, jag förstår, men du får tolka mig rätt. Men jag förstår inte vad som är problemet med hösten. Att det blir mörkt. Ja, tänd en lampa. Testa det. Det är jättemysigt. Folk som blir sura på att det är mörkt. Vad spelar det för roll? Det är ju gatlampor överallt.
Ja, ja, men det är ju, folk blir deprimerade. Folk behöver ljuset.
Ja, men jag förstår inte. Kan du berätta för mig, du som är erfaren?
Nej, men man behöver ju solen in i ögonen för att liksom få en massa endorfiner och energi och skit för att bli glad, typ.
Det låter som att du håller på med kristaller och stjärntecken.
Ja, nej, men alltså, jag vet inte, jag behöver inte försvara mig. Det får gärna vara mörkt för mig, men jag känner att gemene man blir deprimerad av att det är mörkt. Det är inte konstigt.
Nej, men jag tror att det där är en masspsykos i att man har någonting. Det är som ett kallprat, tror jag, det här med att det är mörkt och jobbigt, som gör att man tycker att det är så.
Mm.
Alltså man tänker inte en klar tanke. Man bara, nu är det mörkt, då ska man vara lite ledsen och tycka att det är tråkigt tills våren kommer.
Jag tror bara att
kallpratet om hösten i sig gör oss deprimerade.
Ja, jag blir deprimerad bara vi pratar om det.
Ja, du ser det. Ja. Ser det. Det finns en massa fina lampor att tända. Jag satt dig här liksom i någon slags... Som att jag trodde du var en sån som bara, nu kommer jag inte kunna tänka en klar tanke för en april.
Nej, men jag tycker däremot att det blir så. Jag tycker det enda problemet jag har med hösten, och hela vinterhalvåret har jag aldrig haft några problem med överhuvudtaget förrän jag fick barn.
Mm-hmm.
Allt vad det innebär med sjukdom konstant och kläder, överdragskläder, smutsiga grejer. Liksom skicka iväg små ungar till dagis och skola klockan 8 på morgonen när det är ösregnar och är mörkt och kallt. Och det är inte kul, alltså.
Nej, där har vi ett problem, ja. Precis,
det är meck. Alltså, innan barn sket man i, då låste man in sig och kollade på The Wire. Ja. Liksom sex och käka Ben & Jerry's bara. Och liksom. Men nu så går inte det. Du måste fortfarande vara aktiv och liksom hitta på grejer i det här pisset. Det är tufft, alltså.
Ja, det har rätt. Jag har ju nu börjat... Alltså trycka ner en ettåring som är stark och spjärnar emot i en overall. Det är inte det. Är...
Nej.
Och vet du, så har de sådana här glidsäkra strumpor på sig.
Mm.
Med skumgummi ner till. Så att, och det materialet det gillar inte overallet innan möte.
Hey.
Då hey. Fastnas det. Och så måste man ta in handen från liksom fothålet och dra ut skiten genom det där. Och då blir man... Okay.
Ja, men det är faktiskt ett av mina favoritskämt från Schyffert. Det är när han hade i någon... Ja, innan han hade någon stuppa så hade han att klä på ett litet barn, en ettåring, en vinteroverall är som att försöka få ner en bakfull Peter Harrison i en våtdräkt.
Ja, det är kul.
Det är kul ju.
Ja, i sin all sin enkelhet, ja, verkligen.
Det är en bra liksom bild.
Mm.
Annars är jag all for hösten, alltså jag tycker det är skitmysigt. Jag tycker också att liksom våran podd är som mysigast på hösten också. Jag tycker att det är mysigast recept då. Jag tycker att när det är sommar, då är vi lite platta liksom med alla små grillsallader och skit. Och nu får vi vara de sura höstgubbarna som vi är. Vi borde egentligen börja jaga och liksom gå hela vägen.
Men på tal om att jaga så såg vi på något program, så såg vi en jägare. Och sen så sa Maja, så det borde börja jaga, för hon tycker jag gör för lite saker med vänner.
Mm-hmm.
Då sa jag, ja men en anledning, man sitter ju liksom själv och jagar, så det är inte så mycket liksom av en gemenskap tycker jag. Jag har varit på mycket jakt. Och det enda roliga med att jaga är faktiskt att döda djuren.
Mm.
Att se dem dö. Mm. Det är det enda jag tycker är kul, sa jag som ett skämt. Mm. Hon tror inte hon sa att det där är oåterkalleligt. Alltså du tycker ju det. Alltså det är därför du verkligen skulle kunna tänka jaga. För att faktiskt du njuter av att se djur dö.
Mm-hmm.
Då sa jag nej, alltså jag citerade bara det som alla jägare egentligen tycker. De tycker om att se döden. De gillar att skjuta djuren.
De kan liksom gömma sig. Sadomasochistiska,
ja, onda as. De kan ju gömma sig bakom djurvård, viltvård, efterhållning och kött.
Mm.
Men... till slut så vill de bara krama av den där jävla bussan och sätta en kula rätt i bröstkorgen på en älghona.
Mm, och leka gud.
Ja, det är det handlar om. Så är det.
Ja, jag tror att du kommer få en del jägare mot dig här.
Tror du det?
Ja, jag kommer inte ta någon sida. Jag vill gärna tro att det handlar mycket om gemenskapen. Alltså, det enda som jag tycker verkar vara mysigt är att man har ett jaktlag som sen så här... äter maten på någon herrgård någonstans liksom, tillsammans och myser och dricker skitmycket sprit och så.
Ja, men sen sitter de, men 90% är att sitta själv i ett jakttorn och vänta på att liksom få trycka av den där bössan.
Ja, nej, men jag kommer aldrig börja jaga och förmodligen inte du heller, vad jag förstår.
Nej.
Nej. Men jag hörde på nyheterna häromdagen att det var ju någon jägare nu i Värmland eller fan kan det vara, som har liksom råkat skjuta på en person som satt ensam hemma i sitt hus bara och chilla.
Mm. Ja, det är trist.
Den har studsat förmodligen då. Och plötsligt, någon sitter och tittar på liksom El Clasico och bara får en älgkula i buken. Liksom. Han dog inte, som tur var. Annars hade vi inte kunnat liksom skoja om det här nu. Men det är ju fruktansvärt mörkt att det kan hända.
Ja, jo, det är ju väldigt mycket vådaskott, så blir det ju. Det är ju så. De gillar ju döden.
Ja, men de gillar ju inte döda någon som sitter och bara kollar på El Clasico.
Ja, får de chansen så. Att de skulle...
ja, kanske.
Vet du vad alla jägare gemensamt? Det är att de skulle göra om någon deras familj blivit utsatt för brott. Då skulle de inte tveka av att sätta en kula i pannan på den förövaren. Alltså de har det som en öga för öga, tand för tand-tänket.
Mm.
Och skrävla om det.
Mm.
När de är på är på helgen och super sig fulla.
Alltså jag har många jägare i min direkta nära krets, så att jag kan liksom inte riktigt ta ditt parti här, känner jag.
Men du har ju bara koll på överklassjägarna från Enskede. Jag snackar ju om de riktiga jägarna.
Nej, det är inte såna. Det är inte såna jag pratar om
nu. Nej, fan också.
Ja, men skitsamma. Vi släpper jakt nu. Jag blir stressad.
Jag har en jakthistoria bara. När jag var 7 och var med min pappa och jagade.
Ja, men det är när du berättade när du slängde över en älg och högg den i halsen med en kniv.
Just det, jag har sagt det. Förlåt.
Ja, men det är jätteroligt ju. Vill du prata mer om det? För det är ju sjukaste jag hört.
Nej, det var exakt det som hände. Men det var ett rådjur. Men skitsamma.
Ja, men du slängde dig alltså över och högg den med en kniv?
Ja, alltså det var ju död. Pappa hade skjutit den. Jag sprang fram. Hoppade ner från jakttornet. Springer. Tar löpet på 50 meter med kniv i högsta hugg. 7 år. Slänger mig som MacGyver över och sätter kniven i halsen på honom.
Men alltså,
pappa,
det är ju
skitförbannad.
Ja, det förstår jag. Men det är ju nästan lite så här bupp. Alltså, skicka ungen till bupp och låta dem aldrig mer komma tillbaks.
Men det gick ju bra.
Ja, mm. Men nu har du någon typ av aversion mot jägare. Ja, allt hänger ihop här på något konstigt sätt. Som, ja.
Det är en terapisession här. Här.
Ja, snälla, gå i terapi.
Nej, det går bra.
Men kul att det är höst. Nej, men innan vi börjar prata om Bœuf Bourguignon då. Jag tänker att det kommer ta en liten stund. För Bœuf Bourguignon är en väldigt... It's a long con, liksom.
Man har ja, men det här är... Ja. Jajamän.
Nej, men... jag tänkte på, vi brukar ju prata om vad man får upp i sitt matflöde liksom. Det finns ju bra matflöde och det finns dåligt matflöde. Och bra matflöde är när liksom New York Times plötsligt dyker upp på Twitter med ett nytt löksopperecept liksom. Då blir man ju lycklig och klickar på det. Och så bara tänder man till och tänker, vi måste prata om löksoppa. Jag skickar liksom en skärmdump till dig och blir glad och mår bra och tänker att det här är bra. Och så blir man glad när man kollar The Bear liksom, och ser hur hur maten får bli en metafor för något annat. Det är så jävla vackert ju. Och Anthony Bourdain och så vidare. Men sen så dyker ju liksom matinfluencers upp i Instagram. Och jag har ju haft någon typ av aversion mot olika PT:er som står och lagar mat i bara överkropp. Och det har vi pratat om förut liksom.
Ja, ja, precis. Det är en större grej.
Och du hatar ju matinfluencers som själva spelar huvudrollen när de är lite snygga liksom och så här.
Ja, exakt.
Men nu har det ju dykt upp en ny i mitt flöde. Jag förstår inte varför de kommer i mitt flöde. Jag följer ju inte de här personerna, men de dyker ju upp plötsligt. Ja, och så dyker plötsligt den här Smile upp.
Ja, just det. Han som är med i...
Han var med i Paradise Hotel.
Ja, ja.
Han ser ut som en grekisk gud och är jättesnygg och charmig. Och,
det får man säga, du.
Ja, det får man ju säga. Det är en kille i din smak.
Mm-hmm.
Du skulle lämna allt för honom.
Nej, men liten... Snabbis.
vad betyder det här?
Det är ett fritt att tolka.
Ja, nej, men han är ju tydligen PT och matinfluencer då, har jag förstått, eftersom jag liksom klickar in på det här när jag ser det i flödet.
Ja, verkligen.
Ja, men han gör alltså den absolut värsta kyckling bolognese jag någonsin har sett i hela mitt liv.
Ja, den är större.
Vi lyssnar på det.
Nu ska jag göra en riktigt god, krämig och proteinrik kyckling bolognese.
Jag älskar pasta. Kan man få in goda pastarätter under veckan så tackar jag aldrig nej. Den här kyckling bolognesen är både god och enkel att göra. Och det bästa av allt, det är så lätt att göra matlådor på den så att man får en riktigt grym lunch med sig till jobbet.
Så bara tittar man på momenten. Det går väldigt snabbt ju i det här flödet. Ja. Men det gör liksom ont att titta i. Man måste tvätta ögonen med... Mm. Efter att man har sett hur den tillagas.
Ja, nu kommer alla gå in och kolla på det här så att ni kan ju, ja, ni kommer förstå oss.
Ja, och vi kan lägga upp det också kanske på något sätt. Men, och jag låter som en sån här matnörd nu och liksom besserwisser, men alltså bara att knappt svätta löken i en teflonpanna för att sen lägga i köttfärs som inte hinner liksom brynas eller någonting, och sen bara på med små duttar av tomatpuré som inte heller rostas upp eller någonting. Det är bara, och sen var på med krossade tomater och sen på pastan, inte vända i pastan eller någonting. Alltså, man får inte utge sig för att vara en matinfluencer om man gör så. Det borde finnas en lag på det.
Ja, men jag tycker att det borde kanske till och med införas någon typ av straff.
Ja.
Alltså, jag menar då att man har straff från sociala medier. Att nu är du avstängd ett tag här. Nu, ja. nu har du gjort ditt här.
Your account has been blocked. För det här är inte okej. Okay. Och folk liksom tror ju att det är så här man gör.
Ja, men det är
ett hån mot, det är som att hela samhället, det är liksom... Jag tänker på det också när jag ser så här, när man ser Johan Persson, den här liberala politikerledaren. Mm. Man bara förstår, man behöver inte kunna någonting för att vara någonting längre.
Nej, men allt handlar ju bara om att ha lite... Det är hela anledningen till Trump blev stor också. Det handlar ju om att ha lite tryck i leveransen och ha en personlighet. Och sen så, vet du, det är populismens liksom tidevarv vi är. Och det är därför Smile funkar också. Han är snygg när han står där med sina magrutor och kan göra vad fan han vill. Han kan liksom koka en bäver och äta den liksom bara bäver och kommer ändå funka för att han har liksom personligheten.
Ja, men det är som det där klippet när Trump står, I could stand in the middle of Fifth Boulevard and shoot someone in the face and no one would do a thing, typ. Det är den. Han kan stå och laga kyckling bolognese i bara överkropp och ingen kommer ifrågasätta det, förutom vi då.
Nej, men de här blir ju fler och fler och det är ju så här, one pot pasta är ju en sån stor grej på TikTok och överallt. Jag såg ett sånt, bara ett exempel på en sån. Så är det någonting som är lite, jag vill inte kalla det viralt, för att jag har sett en person göra det. Och det är någonting som heter Pepsi-pasta. Vet du det?
Ja, men vi har pratat om det. Men vi har inte pratat om det här, men vi har mässats.
Men alltså att man lägger liksom bara så här, någon så här pastaknyten i något ugnsfast form, och sen så fryst broccoli, röd massa feta, och sen så i med liksom kalkonbacon, crème fraîche och grädde, och så toppar man det med en deciliter Pepsi Max också. Och så skickar man in det i ugnen.
Nej, det är ju så jävla, det är ju rakt igenom konstigt bara. Alltså det kan ju inte tillföra någonting.
Nej, jag menar det. Det är liksom det här blir inte bra.
Nej.
Men Pepsi pasta, det där snackar vi liksom nästan så att det är dödsstraff.
Mm.
Det är värre brott än smiles.
Ja, men det är hopplöst. Det känns också som att så här, folk som gör saker på, jag tänker bara att politiker måste känna som med Johan Persson också. Folk som verkligen sitter och gnetar i något kommunhus och försöker göra livet bättre för folk, liksom verkligen på riktigt helt osjälviskt, och bara ser honom segla upp och plötsligt sitta i regeringen nu när han bara, allt han kan är att stå och äta korv och dra halvdåliga skämt, och han kan inte ens formulera sig, och ändå så är han, sitter han nu i regeringen för att han är lite kul och charmig gubbe som står och käkar korv. Alltså det är skrämmande.
Ja, och ja, problemet, jag har problem med hans dialekt. Jag gillar inte Närke.
Ja, det är ju gnällbältet, va?
Nej, men ja, men det är liksom så här, för fan, prata så här, det är svinjobbigt att lyssna på.
Ja. Som man också står på en presskonferens nu och säger bara så här, alla kloka människor i mitt parti fattar att man säger en sak innan valet och en sak efter, så erkänner han det rakt upp och ner, att det bara, alltså det är så, han är så dum. Han är så dum i huvudet.
Dum och ful. Nej, inte ful, det får man inte säga.
Nej, men det hör inte till saken. Men,
nej, det är verkligen inte.
Men det är också att han representerar ett parti som ändå ska vara någon sorts sista rimliga borgerliga bastionen, som också bara har gått full-blown idioter nu. Det, jag vet att jag blir bara trött. Jag blir trött.
Mm. Ja, man blir, det går verkligen en rät linje mellan smile, Pepsi-pasta och Johan Persson. Ja. Hela vägen till Trump.
Ja.
Samtiden.
Vi är nämligen sponsrade av Tormek.
Mm. Det är ju vår nya, liksom, vad ska man säga? Att plötsligt har man gått från att vara liksom en slapp knivpersonlighet till att vara en skarp.
Ja.
No pun alltså, intended.
Ja, verkligen. Men alltså, det är som sagt en knivslipsmaskin. Mm. Som är, ja, men den är helt livsomvälvande, ska jag säga.
Mm.
Det är liksom den första riktiga bra för hemmakockar. Liksom.
Mm.
Och den här maskinen heter då Tormek T1 Kitchen Knife Sharpener. Så att ni får med det, liksom. Så att ni vet vad ni ska köpa. Den är inte bara bra, den är också jävligt snygg.
Mm.
Alltså att ha den, om man har ett kök med utrymme, att ha den framme där ser inte tråkigt ut.
Nej, den är väldigt snygg, men den är också ganska smidig. Den är ganska bastant och tung, men den är ganska liten och smidig.
Exakt, så det går att stå och stuva undan den liksom lätt.
Ja.
Men den är vacker.
Ja. Men för att jag har varit en person som jag har liksom ändå varit mån om att ha hyfsade knivar, men, och så har jag skickat iväg dem liksom för att få dem. Men jag tycker inte, nej, det räcker inte riktigt. Det blir inte tillräckligt bra. Man gör det inte tillräckligt ofta.
Nej.
Nu när man har den här hemma och bara kan göra det. Om du ska laga en kanonmiddag på fredagen. Ja, men slipa men knivarna lite innan. Det är så smidigt med den här.
Nu är det så här. Vi har givetvis en kod. Annars skulle vi inte bara sitta här och babbla.
Nej.
Alltså nu vill vi att alla ni som lyssnar ska ändå ta del av det här.
Mm.
Så därför har vi en kod som är RECEPTACK600. Vilket innebär att man får 600 kronor rabatt på den här Tormek T1 Kitchen Knife Sharpener.
Mm.
Och där kan man ju liksom, man kan köpa den direkt från fabriken.
Mm.
I Lindesberg, i Närke.
Mm.
Fri frakt, såklart. På shop.tormek.com. Och Tormek stavas T-O-R-M-E-K.
Ja.
Vad väntar ni på?
Det är en livsinvestering, man vill ha det hemma.
Tack Tormek.
Tack. Vi är denna vecka sponsrade av Volt. Det har vi varit innan. Det är ju en multibrand, som man säger. Alltså
ja.
Alla märken som man gillar i stort sett finns på Volt.
Ja, alltså det är för män då, framförallt. Och det är premium brands liksom.
Ja, det är tröjor, alltså, skjortor, kostymer, kavajer, byxor.
Det är Oscar Jakobsson, Tiger. Det är liksom Eton, Samse, J. Lindeberg, Flippa K. Alltså.
Ja, och det är 40 butiker i Sverige. Från Malmö till Luleå. Det är ju så att om man liksom nu, våren är här.
Mm.
Det är dags att uppgradera lite. Och om du inte orkar springa runt på 40 olika butiker,
räcker med att bara gå till Volt.
Ja, det gör det verkligen.
Där kommer det finnas det du vill ha.
Och det är ju någonting, men det är ändå, det är den bästa årstiden att köpa nya kläder på i våren. Alla andra är liksom lite förknippade med ångest.
Ja, men det är mer ett nödvändigt det, ont bara.
Här är bara, nu ska jag vara fräsch, nu ska jag ta emot livet. Ja. Och nu ska jag liksom må bra. Och då finns ju Volt där.
Man kan antingen gå in och browsa på nätet, och då går man in på voltfashion.com eller gå in i de fysiska butikerna. Det gillar jag.
Ja, det är faktiskt mysigast. Ja. Och de finns ju överallt.
Känna på grejerna.
Fina butiker ju, tycker jag.
Ja. Men som till exempel nu, du och jag ska åka till Rom. Mm. Jag känner så här, jag vill vara lite vårfräsch. Det kommer vara varmt där nere. Man vill se lite stilig ut. Man vill smälta in på gatorna. Men jag har ingen tid att gå och shoppa. Därför kommer det räcka med att jag bara springer ner till Volt nu. Hittar ett par nya brallor. Kanske en liten skjorta.
Alltså det finns en kortärmad stickad skjorta. Från These Glory Days. Som jag har köpt mycket skjortor av tidigare.
Ja.
Som är liksom krämvit och snygg. Och liksom stickad känsla.
Ja.
Lite François. Den är
trevlig.
Den klickas hem.
Ja. Men gör så här, gå in på www.voltfashion.com och kika på vad de har. Eller gå in i en fysisk butik. Vi tackar Volt.
Tack.
Nu pratar vi om Boeuf Bourguignon, Niklas.
Yes, då blir det Boeuf. En klassiker. Fransk, klassisk, jävla dunderkäk.
Ja, det är så bra alltså. Det är också verkligen alltså höstens, vad ska man säga, kronhjort.
Ja,
av maträtter liksom.
Verkligen. Den här vill man sätta en kniv i halsen på så att säga. Mm. Men alltså det man behöver när man gör en Boeuf, det är ju liksom, det är högrev framförallt man ska ha, tycker jag.
Det finns väl olika, alltså, fransyska eller högrev, är det samma sak typ eller?
Det är inte samma sak. Alltså det är inte samma del ju. Men och det är mycket mindre liksom marmorerat fett i liksom i fransyska eller ytterlår. Högreven har ju lite mer liksom marmorerat fett i sig. Det är ju den stora skillnaden. Men allting funkar ju till gryta. Det gör det ju.
Precis.
Men högrev är ändå, det är inte så dyrt och det är värt det när man gör det här stora liksom jobbet. Så det tycker jag man ska köpa. Hängmörad behöver man inte göra kanske.
Nej men förlåt, men ibland när jag liksom lite misslyckas med min Boeuf, då tycker jag att köttet har blivit lite för så här hårt, alltså sekt.
Mm.
Och då tänker jag så här, varför kan man inte bara göra det här med liksom oxfilé eller entrecôte eller något kött som bara smälter i munnen istället?
Ja, det är ju dyrt framförallt.
Ja, det är dyrt, ja.
Oxfilé tror jag inte, det kommer ju bara bli hårt.
Ja.
Det finns inget fett i.
Nej, det är jag som en dålig kock bara.
Nej, inte så. Men jag menar liksom att det är också, det är jävligt dyrt.
Ja, men i en perfekt Boeuf så ska ju köttet ändå falla isär när du sätter gaffeln i
den. Mm, exakt. Ja. Och det gör, enligt det här receptet som vi kommer att prata om nu, så kan jag säga att där faller saker isär. Det behöver vi inte oroa oss för.
Bra.
Det man behöver då, det är ju då högrev som vi pratar om. Och man behöver rödvin, man behöver vatten, man behöver oxfond. En riktigt bra, dyr oxfond som man köper i Tetra Pak. Jag köpte min på Hemköp liksom.
Mm.
Man behöver gula lökar som man ska karamellisera i den här rätten. Och sen så behöver man morötter, man behöver vitlök. Man behöver framförallt de här huvudspelarna i rätten. Massa pärlökar eller steklökar. Jävla massa.
Mm.
Det kommer återkommer till, men det är det som är rätten. Och så behöver man smör, man behöver socker och salt, peppar, timjan, lagerblad, persilja, rosmarin. Och de här två sakerna är viktiga också. Rökt sidfläsk och champinjoner. Och det här serveras ingen potatis till, utan det här kommer ätas med bara vitt jävla bröd.
Det känns som att det var så det var tänkt från början. Det var så man åt det från början. Sen har folk hållit på och adderat potatispuré och ris och skit.
Så att nu sätter jag igång och berättar hur vi gör. Men som sagt, gå in på Stoffe, Bastins Insta. Scrolla tillbaka på höjdpunkter. Det heter Käk Boeuf. Där kan ni se själva tutorial. Och om man börjar med då. Det är ju att man bara brinner. Det är viktigt det är man gör, att man gör saker i omgångar här. Det är viktigt. Man ska lägga tid på det här. Det ska ta...
En hel söndag.
Ja, men det här ska ta, absolut. 6 timmar ska det ta, absolut, att göra det, tycker jag. Ingen stress. Så jag skar ner min högrev och tog bort det här. Då finns det ganska mycket, mycket såna här stora fettkappor insprängt mellan i högreven.
Mm.
Så jag liksom skar ner, tog bort de värsta, för de smälter liksom inte.
Nej, just det.
Så att det jobbet gjorde jag innan, liksom. Men sen så är det bara bryna köttet i lagom stora såna här tärningsbitar i omgångar, så att det inte liksom ligger och kokar i grytan. Och här kan man gärna ha en sån här fransk gryta, du vet, en sån här som Le Creuset eller vad har jag, kommer inte ihåg min heter. Ja, en sån där fin gryta.
Ja.
Och bara bränna dem ordentligt och sen plockar man ur köttet och lägger det liksom i en skål bredvid. Och sen så efter det så går man i med sitt sidfläsk som man också har då lagt i såna här små fina strimlor.
Mm.
Som ändå har lite textur kvar, men det ska ändå vara lite mindre bitar. Och bryner det i liksom fettet som blir kvar av köttsteket.
Mm.
Och så lägger man det liksom också åt sidan. Och så tar man det här, för då blir liksom, det blir liksom lite den här Maillard-affekten eller vad kallas.
Just det.
Du vet, att det här skiten som ligger i botten av kastrullen, det är mycket smak.
Mm.
Så att då kan man liksom köra i sin lök här.
Just det, så det får det steka runt i det där göttiga.
Ja, alltså riktigt länge. Alltså så att det blir som en, alltså det ska verkligen bli karamelliserad lök.
Och det här är också den här lilla mind blow grejen kommer, eller?
Nej, det kommer sen. Men det här är också bara så här, det här är bara tre viktiga steg för att skapa liksom den perfekta basen. Bryna lite åt taget, mycket färg på köttbitarna, bryna fläsket, ta ut det och sen så bryr man löken i det här.
Mm.
Och sen när löken har fått den här verkligen karamelliserade effekten, då så kör man i liksom en sån här bukett garni liksom, att man gör liksom en bukett av örter med rosmarin och persilja och timjan. Och så kan man liksom lagerblad och så kan man liksom knyta ihop det liksom i en liksom bukett så man kan lyfta ur den sen lätt.
Just det.
Och sen så är det bara att skicka i rödvin. Koka ner rödvinet tillsammans med köttet och fläsket som man då lägger i igen. Och sen så när man har kokat ner det tillsammans lite, då kör man i vatten och oxfond. Och jag köpte sån här, jag testade första gången i mitt liv, köpa sån här oxfond på tetrapack som är en sån demiglass, alltså nedkokad som en geléklump typ.
Ja, just det.
Jag köpte en liter, kostade 150 spänn.
Oj.
Bara skickade ner den i det här. Och det är liksom, det var värt det. Den är jättebra. Och den kan man ju, om man inte använder, jag använder inte riktigt hela, så att jag fryste in resten bara. Då har man det. Och sen så med lite mer vatten och så att det täcker i alla fall köttet. Och sen så kan man gå in med morötterna och sen så kokar man det där långsamt och är med och skummar lite liksom.
Mm.
Och champignons grejer också. Och de fräser man också på sidan. Mm. Det är det här som jag gillar med hela receptet. Allting görs by the book. Utan man ger liksom champignonerna en bra yta med smör och olja i en kastrull bredvid samtidigt som den här grytan står och puttrar. Och sen så bara slänger man i dem ner i sin fantastiska gryta och fortsätter att liksom koka långsamt och länge med lock.
Ja.
På väldigt kort, eller på låg värme liksom. Så kan man öppna hela locket en gång i var tionde minut och bara känna hur doften smäller.
Ja. Mm.
Men det är nu då. Det är nu det händer. Det som är the shit med den här rätten. Och det är så här, pärlök eller steklök. Det finns ju ett trix där hur man kan få dem att ploppa rätt. Att man snoppar av liksom roten på dem.
Mm.
Och sen så kokar man upp en kastrull och kokar dem i liksom i 5 minuter. Och sen så häller man av dem i ett duggslag och låter dem kylas ner. Sen är det bara att ploppa lök för lök. Så att liksom, och slipper man stå och skala över små lökarna.
Oh,
så,
bra.
Ja, du förstår vad jag menar. Ja, det är jättebra grej.
Mycket bra hack. Men du har redan lök som du också har stekt, eller hur? Det är två olika
varianter. Ja, men lök ligger i själva grytan. Liksom. Men då, liksom, då är det helt enkelt så. Att man gör det där, man kokar upp lökarna, snoppar upp dem, ploppar ut dem. Och sen så tar man en rejäl klick med smör i en, liksom, en djup panna. Och sen så tar man liksom, en nypa flingsalt och liksom lika mycket socker typ, och kör ner i den här pannan.
Oh.
Och sen så när man har tagit de här skalade lökarna så lägger man ner dem i den här smör, salt, sockerhistorien på medelvärme. Och sen så vet du, låter man dem bara få som bara gå runt lite tillsammans med det här. Och sen fyller man på med lite vatten så att det inte liksom bränns. Och sen på med lock.
Mm-hmm.
Och sen puttrar det där och reduceras ner det här socker, smör, vattnet. Och det puttrar och puttrar och puttrar tills det blir som en karamell.
Oj, oj, oj.
Och då vänder man på lökarna.
Ja, oh, gud. Oh, herre Jesus.
Du förstår. Och sen så när man liksom verkligen är, så väntar man typ 5 minuter till, 10 minuter till, så det verkligen liksom vätskan nästan är borta. Och de här lökarna liksom är som, jag vet inte, det är som en karamellheaven.
Ja. Oh.
Så att Då lyfter man ur dem bara en liten stund ur grytan. Och sen så slår man i rödvin i den här glazen som är kvar.
Mm-hmm.
Och sen så drar man tillbaka lökarna ner i den. Man kan skita i och lyfta ur lökarna. Man kan bara köra på lite rödvin i där.
Ja.
Och låta dem gå ihop lite. Och sen så drar man på persilja över löken. Och när man då, sen då när grytan är klar.
Ja.
Det här väntar man ju med tills grytan, tills man har liksom, tills grytan är klar. Liksom, den här löken.
Ja, just.
Det gör man ju inte samtidigt. Och när grytan är klar och man liksom har den uppsmakad med liksom allt du ska smaka upp det med. Så bara tar man den här lökheaven. Och bara lägger den. Antingen så har man den på sidan och liksom serverar den till. Mm. Det gjorde inte jag. Utan jag tog den och bara toppade hela grytan.
Ja, just det.
Försiktigt på toppen. Så ligger det här som ett täcke över hela buffen. Och då behöver man ju inte heller. När man gör det här. Då behöver man inte ha varken potatispuré eller kokt potatis till. Utan nu har man ju, man har ju svamp och en jävla massa lök.
Oj, oj, oj.
Så äter man bara det med liksom en jäkla massa vitt, gott vitt liksom lantbröd, bonbröd. Liksom.
Ah, just det.
Och ingen aioli, ingenting till, utan det är så här, det här talar liksom allting för sig. Lökarna blir liksom en jävla main spelare i den här rätten.
Det blir istället för potatis och allting, ja. Eller ris, vissa har ju ris. Och det.
Ja, vissa har det också.
Mm.
De här lökarna, de är så goda, vet du. Alltså,
ja.
Du förstår ju hur de smakar.
Ja.
Så att helt enkelt gå in på Kristoffer Bastins Insta och följ hans höjdpunkter som heter Buff. Så kommer det bli grymt. Jag har gjort den också, så att jag kommer liksom bara göra, jag gör ju bara en liksom en liten så här en reel så ni ser hur jag gör det. Ja. Men hela vägen fram till resultatet gör ni hos Kristoffer Bastin. Och vi tackar ju Kristoffer Bastin verkligen för att han har lagt ner tiden. Att jag känns som att han har mixat med det här länge.
Han har gjort det många gånger till perfektion liksom. Och lärt sig av sina misstag och förädlat det och bara... Mm.
Det är bra när folk gör liksom så saker i verkligen i rätt ordning. Och man, liksom så här, man tar tid på sig att ju bryna köttet och liksom göra liksom så här... De här lökarna kan man ju också bara koka och slänga ner i grytan så blir det gott med lite lök i. Så.
Ja.
Men när någon går det extra mile för att lyfta en rätt till nya höjder, då blir jag väldigt lycklig. Och det har de gjort här med han.
Hatt av.
Ja, så nu har ni en buff att testa, hörni.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du, Jarka, vi kör lite frågelåda.
Ja, mysigt.
Frågelådan.
Jeppe undrar... Den äckligaste maten som Jerka någonsin ätit på ett filmset. För det är mycket skit. Jag vill öppna upp lite för det. Att det är mycket, mycket svag catering ibland. På
ja. Något,
eller på filminspelningar.
Ja, och det har blivit sämre. Det har ju, de senaste 10-15 åren så har ju cateringen verkligen blivit det som produktioner prioriterar minst av allt. För att man ska ju spara in på allt. Och budgetar ska slimmas. Och det första som ryker då är ju fikabordet och maten, har jag ju märkt. Mm. Förr i tiden när man jobbade och filmade, då var det liksom ofta en liksom bra catering med så här, några olika sallader och lite olika rätter man kunde välja mellan som var framdukade, och det var lite lyxigt och det fanns alltid någon liten typ panna cotta efteråt i någon liten plastglas, bara liksom, allt för att göra teamet glada. Men nu är det bara så här, här ta den här folielådan och håll käften och sitta i ditt värmetält och vänta på att få börja jobba igen. Det är lite så det är nu.
Ja.
Tyvärr. Det är jättetråkigt. Men det är inte synd om oss filmarbetare såklart. Om man jämför med många andra yrkesgrupper. Men det är ändå, man vill ändå äta god lunch. Liksom.
Och, vet du vad jag tror? Alltså, om man ska säga positivt så har ju kanske produktionen lagt pengar på att ha någon typ av whistleblower-ombudsman. Eller lägga pengar på att göra liksom mer drägligt. Det är bättre att de lägger pengar på det än att låta någon.
Jag kan tycka att det ena behöver inte utesluta det andra kanske, eller i en normal arbetssituation.
Nej, men du kan ju ta en dask på stjärten och en panna cotta, så kan ju vi som bryr oss om god arbetsmiljö äta någon äcklig bar och kanske må bra istället. Men visst.
Ja. Okej. Okay. Men nu har frågan vad jag har ätit för äcklig mat.
Ja.
Så tänker jag prata om det. Nej, men det var, jag vet inte om jag tror kanske jag pratat om det förut. Jag vet inte. Nu har vi kommit till det här stadiet i podden när vi har
gjort Finland
avsnitt att, ja, det är ju Finland, ditt hemland, ditt älskade hemland.
Ja.
Jag filmar utanför inom något gammalt sjukhus utanför Helsingfors, och vi äter liksom cateringen i en sjukhuskorridor. Och det kommer en finsk man med långt blont hår. Givetvis hockeyfrilla.
Ja.
Och kommer med två stora genomskinliga plastpåsar med carbonara inom situationstecken.
Just
och det är som en fast gröt. Alltså när du, den är helt så här gräddig, överkokt.
Är det som när man tar ut den ur en matlåda?
Ja,
innan man har värmt den liksom.
Ja. Och när du tog med sleven så skar du liksom ut bitar ur pastan. Alltså det var som en carbonara pudding. Totalt osaltat och det var så jävla äckligt så att jag ville bara sätta mig på första bästa flyg hem från det där gudsförgätna landet som är Finland.
Nej,
jo.
Det är bra grejer.
Nej, men det är ju faktiskt inte det.
Det är bra, jättebra.
Ja, någon gång ska vi åka till Helsingfors och äta oss igenom Helsingfors. Det blir en kort resa.
Nej. Ja, nej, men okej, bra. Det var rätt så jävligt vidrigt faktiskt.
Mm.
Vilka är era, Malin undrar, vilka är era must-go-to-restauranger när ni är i Göteborg? Nummer ett så har jag ganska dålig koll på Göteborgs restaurangliv. Men du och jag och Maja och Lisa ska ju snart ta en weekend i Göteborg.
Ja.
Bara några veckor.
Så drömmigt. Det känns overkligt.
Då ska vi äta oss igenom Göteborg. Och barnen är borta, bara vi fyra. Och vi ska liksom dricka oss redlösa och äta lika mycket.
Fredag och lördag ska vi äta. Och det har vi ännu inte spikat än, var vi ska äta. Mm. Så vi tar gärna tips på det såklart.
Mm.
Jag kan inte på rak arm säga, jag har haft några bra matupplevelser i Göteborg. Och det kanske, man kanske låter som en så här stockholmare som liksom, alltså du vet. Jag har åt på Sjökrogen, stäm mig.
Mm.
Jag tror att den heter Sjökrogen i alla fall. Den ligger någonstans där nära Feskekyrka och det var bara skaldjur och det var helt otroligt. Det är ju något annat med skaldjuren i Göteborg såklart, eftersom de inte fraktas lika långt, och det finns något ämne i skaldjuren som sätter igång så fort det fraktas mer än några timmar ju, har jag förstått.
Framförallt tror jag att göteborgarnas egen liksom energi och vurm kring de här skaldjuren som gör att ångorna inne på restaurangen gör av deras liksom dialekt och härliga energi, gör att skaldjuren mår bra. Och därför blir de godare där.
En färsk havskräfta på västkusten smakar ju godare än en havskräfta på Sturehov. Så är det ju bara. Hur bra Sturehoven är.
Mm. I don't know.
Jo.
Nej, det tror jag inte.
100%. Sätt mig i blindtest när som helst.
Ja, visst. Men det sagt så vill vi gärna att ni skickar in lite Göteborgs tips. Tänk, vi är fyra stycken som är jävligt matintresserade. Som vill äta jävligt gott.
Ja, och jag, ett till Göteborgs tips. Det var någon gång när jag var där och filmade ensam och bara, vad ska jag göra ikväll? Jag har ingenting att göra. Det regnar, det är mörkt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste åtminstone få äta gott. Och så frågade jag, så var jag så jävla sugen på vietnamesiskt. Och då fick jag tips om ett ställe som heter Vi Vet. Mm. Lite halvlökigt göteborgskt liksom, namn på en vietnamesisk restaurang. Men jag beställde typ in hela menyn och satt bara själv och bara åt mig igenom menyn. Det var så jävla mysig kväll. Den kan jag tipsa om. Vi Vet. Jag vet inte var den ligger. Den ligger någonstans nära någon spårvagn. Det var regnade och var mörkt. Jag vet inte. Vasastan kanske eller något. Finns det?
Ja. Ja, men visst, det var kul. Jag är jävligt sugen på Göteborg nu. Det ska bli kul.
Mm. Mm.
Emil undrar, ni lagar inte så mycket mat med färs. Vad tänker ni om färs? Jag lagar jävligt mycket mat med färs ändå, som inte når podden kanske. Men framförallt har jag växt upp på en rätt som åts. Alltså det åts, men jag skulle säga 4 dagar i veckan. Och det var makaroner och köttfärs med grillkrydda.
Oj.
Mm. Så lagades det. Jo. Och då var det blandfärs, viktigt. Ingen jävla nötfärs. Blandfärs som man kryddar med grillkrydda. Och så kokar man sina makaroner.
Mm.
Och så blandar man de två. Och så har man svinmycket ketchup.
Mm.
Det var min uppväxt det. Så att jag älskar det fortfarande.
Det låter just nu, alltså jag tycker det låter så här slevmat. Man bara slevar i sig. Mm. Gott ändå.
Jag lovar det. Det är gott. Sen kan man lyxa till det och ha lite bacon om det var lyx. Då var det en fest. Men jag gillar färs.
Jo, men jag tycker väl också att färs, men jag menar, om man kan välja något annat och ha råd och tid liksom, så är det ju roligare att laga något annat än färs. Alltså, jag vet inte. Det är något lite nasty med färs ju, att det är bara att man inte riktigt vet vad det är och att man liksom inte riktigt kan känna delarna. Jag vet inte.
Mm.
Men det är klart, det måste ju användas ibland liksom. Men jag brinner inte för färs.
Simon undrar, han säger så här: det är tydligen cringe att säga cringe. Men vad är mest cringe att göra / säga som hemmakock?
Där skulle jag nog slå ett slag för att skriva in the making.
Mm-hmm. Ja, du gillade inte det. Ja, du menar buff in the making.
Ja, in the making. Man får inte säga in the making när man liksom filmar någonting.
Varför får man inte det för?
Nej, det är fruktansvärt bara. Det,
okay.
Det gör ont i mig när jag ser det. Jag kan inte riktigt förklara varför, men jag tycker att det är cringe. Sen så är det ju vissa uttryck som också blir uttjatade så pass mycket så det blir cringe. Alltså jag hade ju ett tag i begynnelsen av liksom min Instagram matlagningskarriär eller om man ska säga, så skrev jag ju väldigt ofta knullar i mun.
Mm, knn skrev du alltid.
Ja. Nej men då fick jag kritik av min pappa för att jag skrev knullar.
Aha.
Och då bytte jag till knn. Mm.
Och det är ju problematiskt.
Ja, men då blev det ju lite av en grej ett tag i min lilla följarskara. Sådär. Och nu så är ju det mest cringe man kan skriva tydligen då. Kn.
Ja, de säger det.
Ja.
Innan jag berättar vad jag tycker så när man ser bilmärket Kias nya utformning på märket.
Mm.
Tänk på det. Det ser ut som det står kn och inte Kia.
Ja.
Ja. Men jag tycker att jag ser ju mycket på sådana här mästerkockprogram och sånt. Eller på Hallåtta. Och jag hatar. Det här är ett ord som inte finns. Alltså det finns inte utanför det här världen. Och det är att någon är smaksäker. Vad är det? Smaksäker, ja. Vadå? Du är bra, så väl du bra på lagar, eller mat. Vad fan menar du? Smaksäker.
Ja.
Det hatar
jag. Ja, jag tycker också att det, man förstår vad de menar ju väl, eller? Att när du smakar av sista touchen, att du vet om du ska tillsätta lite salt eller socker eller vinäger eller någonting. Så
ett ord som inte behövs. Ett ord som är konstruerat för synk.
Ja.
Och sen så tycker jag inte, om när folk säger att de ska plejta. Jag är ledsen. Jag gör inte det.
Nej.
Och det gäller dig och mig också. Mig själv. Alltså, jag får panik när man pratar om plating.
Ja.
Man lägger upp mat.
Uppläggning kan man säga bara.
Ja, plating är ett sätt att det är en sovidifiering av samhället som jag inte gillar.
Nej, okej. Okay. Ja, jag är absolut skyldig till det, för det är att min största svaghet i matlagning, skulle jag påstå, är just plating. Att jag misslyckas alltid. Det är gott när det ligger, ser gott ut när det ligger i grytorna. Det ser gott ut allting separat, men om jag får för mig att börja plata, nu säger jag det igen, men då går åt helvete. Därför har jag slutat plejta och servera allt på stora fat istället. Jättebra.
Ja, verkligen. Och det är ofta ett problem med just folk som säger plejta. Att de plejtar inte, för de kan inte plejta. Och då det är ett ord som verkligen behöver sin kunskap. Man behöver kunna pull it off, kan jag tycka, om man ska använda ordet plating.
Ja.
Och jag säger, jag är inte bra på det heller, så att jag ska inte säga så. Men det tycker jag. Västerlund undrar, bästa kalsongmikromaten, alltså typ Billis, Gorbis och så vidare, frågar.
Mm.
Mm. Det där är ju någonting inte jag har ätit på flera år nu, och jag har problem med det, för att det är också det bästa jag vet på riktigt. Skulle jag välja, skulle jag äta just Billis vanliga original panpizza.
Mm.
Varje dag. Det är godast jag vet.
Det är faktiskt jävligt gott alltså.
Alltså det är så gott. Om man ska köra i 220, låta den svalna så den blir liksom lite hård i kanterna. Ja, så bara mjuk i mitten. Så äter man den som en macka med händerna. Så gör
ja, visst. Självklart. Ja, nej, men du kan ju inte äta Billis på något annat sätt. Har du testat att köra en dubbel Billis? Alltså att du lägger två på varandra. Du värmer två och lägger dem på som en dubbel macka.
Nej, för mycket. Jag har sett några dårar göra det. Inte alls min grej.
Okay.
Jag vill ha tomatsås i gom och bröd i undersidan av mun.
Ja, det kan jag i för sig köpa, absolut.
Vet du vad det är? Det är ett jävla redigerarbeteende. Redigerare, som folk som klipper film och tv, de gör så.
Ja, då går det bort.
Du håller med om Billis.
Ja, men jag brukar också, alltså back in the day, nu, det här är inte mikro, men alltså... Ja, min son äter rostmacka till frukost.
Mm.
Och jag kan ju inte hålla på att äta rostmackor till frukost. För det går ju inte när man är 43. Nej. Liksom. Då går det ju åt helvete. Så att jag äter ju inte det längre. Men häromdagen så kom jag hem och det fanns verkligen ingenting annat att äta. Och jag var ensam hemma. Nej. Och så bara tog jag fram den här lätta prästosten, Bregott och roast and toast.
Mm.
Jag skämtar inte när jag sa att jag åt kanske... eller 12, någonstans mellan 8 och 12 rostmackor, rätt upp och ner. Bara slängde in nya i rosten, på med smör, på med prästost. Alltså det är så jävla gott. Det är så jävla.
Är du en sån som fy fan vad jag håller med dig, såklart. Alltså fan vad gott det. Men
gud,
är du en sån som brer ditt smör när mackan precis är rostad?
Ja, gud ja.
Ja.
Men det ska ju smälta.
Du vet vad Maja gör?
Nej.
Alltså Maja rostar mackor, så lägger hon in dem i frysen efter en rostad. Så den blir stenhård. Nej. Sen drar hon på smöret. Hon får panik av att smöret går ner i mackan.
Mycket sjukt. Maja har så mycket sjukdom i sig. Psykisk sjukdom i sig. Förlåt Maja, jag älskar dig. Men...
Förstår du den goda processen som händer? Både liksom den här doften av nyrostat bröd och smöret bara liksom glider runt där som en jävla sjö.
Ja, och man vill ju också att osten ska hinna smälta. Osten, till och med osten ska ju börja bli lite så här fuktig på ovansidan av värmen underifrån.
Exakt. Nej, hon stoppas inom i frysen i 8 minuter. Så att det blir som en, inte fryst, men den blir liksom, den blir stenhård. Det är som att en knäckemacka.
Jag
knäckemacka istället.
När vi nu ändå har Maja på tråden här, ska du berätta om hela falukorvshistorien som du mässade mig? Eller är det för privat?
Vad var det?
Fitbiten som luktar falukorv.
Ja, Maja är också livrädd för falukorv. Hon tycker att om man äter den rå så är man liksom ett djur. Och det inser hon. Hon förstår, hon kan inte acceptera att det är en del av svenska folksjälen att äta falukorv. Nej. Rå. Det är det bara. Så,
ja, det är det ju
verkligen. Det kan man äta mycket som helst. Ja. Men hon hade hon gjort en korvstroganoff förra veckan.
Mm.
Som inte blev så god, tyvärr.
Nej.
Sagt.
Har du ett förhållande efter det här avsnittet i frågan?
Och sen fick jag då, givetvis fick jag skära upp korven, för det gör inte Maja. Hon kan steka den, men hon rör inte korven.
Nej.
Och sen så gjorde hon rent vasken.
Ja.
Och jag hade skurit av snopparna så att säga på korven.
Mm. Mm.
Och lagt dem i vasken.
Mm.
Och så får jag bara ett sms klockan liksom 23:48.
Mm.
Hon har gått och lagt sig, jag är uppe och kollar på tv. Så får jag bara, min Fitbit luktar falukorv. Har panik. Hela armbandet har sugit åt sig av den äckliga stroganoffen. Kan inte du tvätta den? Nu frågar jag. Så fattar hon själv att hon är dum i huvudet. Så svarar hon bara, jag tvättar den imorgon. Då har hon liksom kommit åt den här lilla korvsnärten hon har gjort rent i disken och tror att fotografen luktar korv om hela hennes klockor. Och kan inte sova för det och är jätteupprörd.
Man kan inte tvätta en klocka heller. Eller vadå?
Nej, men det är så här Fitbit, det är en jävla gelé eller en jävla gummiarmband.
Aha.
Det går ju att tvätta den. Men
så dagen efter.
Och så dagen efter så sa jag, men ska jag tvätta din klocka från... Hon bara, nej, nu har faktiskt korvdoften försvunnit.
Ja. Ja, det är roligt.
Det är så jävla, hon är så jävla rädd för sådana saker som hon tycker är äckligt.
Ja, det är gulligt. Vi älskar henne.
Ja, det gör vi. Sista frågan då.
Mm.
Tänkte fråga dig, du som har koll på grilled cheese. Vilken ost är den bästa att ha i en grilled cheese? Ni har väl fler ostar? Kan du berätta vilka ostar ni har på sandläxan? Den är ju prisbelönt, så det borde vara rätt.
Ja, vi har ju främst kvibilligskäddar.
Mm.
Och sen varierar det lite, men det är kvibilligskäddar och mozzarella framförallt.
Mm. Det ska vara lättsmält.
Ja, och det ska ju kunna bli trådigt.
Exakt.
Och sen är det ju parmesan ovanpå, alltså efteråt. Mm. Så badar den ju i ett täcke, ett pudertäcke av parmesan ovanpå.
Men har ni någon ost ofta då som har lite typ en gruyère eller någonting i? Eller har ni liksom...
Den krispiga sältan kommer från parmesanen.
Mm. Så ni har liksom, alla ostar ni har, det är inga tunga grejer. Alltså i smak, så här, några nötiga jävlar och så här.
Nej.
Nej, det ska inte vara det tycker jag, en grilled cheese heller. Det ska ju vara ost liksom. Det ska ju vara, det är viktigt.
Ja. Ja, men det är framförallt kvibilligskäddar.
Mm. Ja, men det är bra att veta.
Ja, det går många jul.
En sista kort. Någon dåre som kallar sig själv för cherry lover.
Mm.
Körsbär i mat och dessert, hiss eller diss?
Ja, i mat har det väl inget att göra, eller?
Nej, det är klart det inte har.
Nej, men efterrätter, absolut. Jag är en sån som älskar körsbär. Jag älskar också artificiell körsbär. Jag älskar Dr. Pepper, jag älskar cocktailkörsbär, jag älskar körsbärsglass. Jag älskar liksom...
Just det, Coke Cherry, jättegott ju.
Ja, alltså jag älskar hela den där grejen. Och ja, framförallt så här, vi åt på teatergrillen, var väl du och jag var ju där åt. Då var det ju någon paj med liksom så här typ romkokta körsbär. Romflamberade körsbär, fy fan vad gott. Och sådana här maraschino-körsbär som man har i old fashion. Den här liksom, den riktiga inlagda körsbäret. Så man får inte ha något annat i old fashion än just den typen av körsbär. Nej. De är otroliga. Hiss.
Ja, jag håller med dig. Hiss verkligen.
Men det kanske
ingenting som ett barn skulle inte älska.
Nej.
Det är någonting som tyder på att vi ändå har nått en ålder.
Ja.
Ja, men vad kul. Du, nästa vecka så är äntligen dags.
Fy fan vad mysigt.
Nu blir det gästavsnitt.
Ja.
Nästa vecka kommer han. Vår husgud. Stefan Ekengren kommer nu. Vi spelar in det med honom här i veckan. Han kommer och släpper vi det. Och sen så kommer ni alla aldrig kunna tänka på annat än potatis. För han har släppt en kokbok om potatis. Och jag har blivit så jävla sugen på hans patatas bravas han har gjort.
Mm.
Som ser helt sjuka ut. Både med röd hetsås och med en potatis aioli.
Åh, potatis aioli.
Mm.
Halloj. Nej, men det är så jävla kul att han... Det finns bara en Stefan Ekengren i Sverige. Det finns bara en som kan göra en bok bara om potatis.
Mm.
Det är så jävla vackert. Hans hängivenhet till olika råvaror och matlagning är unik i Sverige och beundransvärd. Ja.
Han är nörd, verkligen. Det är samma sak som för några år sedan så... finns också en person i Sverige som vill göra ett tv-program om stenar och bottnar i det.
Mm.
Det var Gustav Norén kom till mig. Du, jag tänker vi kan göra ett helt tv-program bara om stenar. Jag bara, nej, vi tror inte det blir någonting. Det blev ingenting med det. Men det är samma hängivenhet. Alltså, de har liksom en humorlös nästan, inställning till råvaror. Och det tycker jag är vackert. Och det ska vi prata om. Potatisrätter och potatis generellt med Stefan. Och massa skit såklart. Han är ju rolig.
Sånt jävla mys.
Så att det ska bli asmysigt att ha det. Och sen så kommer vi ju också ha lite fler gäster under hösten. Det är Mauri har pratat om. Och sen så har vi en skräll som kommer in här.
Har någon borrad torskvinnan eller?
Fredrik Wikingsson kommer dyka upp i podden.
Just det.
Han är ju totalt analfabet när det kommer till mat.
Ja. Kanske sämst i Sverige på att laga mat. Känns det så?
Ja, han pratar ju ofta i sin podd om att han typ bara ger sina barn kokt korv med bröd. Och tycker det är liksom svårt att göra. Men nu har han också upptäckt smashed burger. För han ska väl komma hit och prata om smashed burger. Det är kul.
Ungt.
Ja. Ja, han är i Sverige. Det blir kul. Och som det har sagt, det är mycket gäster som kommer. Och, men jag tycker ni ska bara förkovra er i Boeuf Bourguignons förtrollade värld. Och gå in på Christoffer Pastins Insta och följ hans tillvägagångssätt så kommer ni lyckas. Och ni kommer aldrig göra någon annan. Tack Christoffer Pastin och livet.
Tack alla ni som lyssnar. Vi ses nästa vecka med Stefan.
Mm, gör vi. Puss.
Puss, hej. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, oh. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.